Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasyourbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Det är ju det som är så spännande med ekonomisk frihet och det här med FIRE, att man kan komma in på den resan på så många olika sätt. För dig handlade det om utbrändhet, för mig handlade det både om liksom en önskan om ekonomisk frihet, att kunna få välja själv, men också den här rädslan för att någonting kan skita sig och att det kan gå åt skogen.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Varmt välkommen Monica Sjödin. Du delar ju med dig i forumet av en jättefin artikel som kom i Aftonbladet med titeln som heter så här: Utbrändheten blev en väckarklocka. Nu kan jag gå i pension vid 55. Och den blev väldigt uppskattad och vi älskar ju liksom prata med människor som har gjort en inspirerande resa som delar med sig så generöst som du gör. För att det är liksom kunskap, särskilt här ekonomisk frihet, pension som kommer fler till nytta. Och du har själv beskrivit är som ekonomientusiast, jobbar som IT-konsult, driver Facebookgruppen Pensionsguiden, du har bloggat på Nordnet. Så varmt välkommen!
Tack så hemskt mycket, det är jättekul att vara här och jättehärligt att ha fyllt 55.
Ja, grattis, för det du har nu i dagarna, alltså grattis i efterskott.
Ja, förra veckan.
Ja.
Så lite äldre än vad du är.
Ja, ja, men det vad är det man säger? Det är så här klyschan, att det, ålder är väl som vin. Det blir bara bättre med åren.
Precis.
Ja. Det är så. Men du, jag tänker så här, vi hoppar rakt in i det. För att den här Aftonbladet-artikeln som vi har länkat här i beskrivningen också, den börjar, så här är första meningarna. Monica Sjödin var en 49-årig högavlönad ensamstående mamma med ett allt högre arbetstempo när kroppen till sist sa ifrån. Under sjukskrivningen bestämde hon sig för att förändra sitt liv och att kunna gå i pension när hon är 55. Och jag tänker så här, där är ju så mycket i det här. Kan du inte ge oss liksom så här, vad är bakgrunden? Vad är liksom sammanhanget?
Jag har jobbat inom IT som projektledare i 17 år. Hade jag gjort på den arbetsplatsen. Jag älskar mitt jobb. Lite för mycket, eller väldigt för mycket jobb. För mycket tjänsteresor utomlands i för många år. Ensamstående med tonåring hemma. Det fanns liksom inte så mycket utrymme för mitt privatliv. Och när jag väl var hemma så var jag så himla trött. Jag låg i soffan och orkade varken träffa vänner eller någonting annat. Och evigt dåligt samvete för radhuset som jag inte hann sköta om. Ni, om man har hus så vet man att det är alltid saker som behövs göras. Även om det bara är man själv som ser dem. Mm. Sen är det andra saker som syns lite mer då, när saker går sönder utvändigt. Nej, så att det blev sämre och sämre i liksom, min gräns för vad jag tålde. Jag var trött så jag gick in på toaletten och grät på dagarna. Jag pratade med min chef, det blev ingen ändring. Och till slut så kommer man liksom till den här nivån när det liksom inte går att bita ihop och komma vidare.
Mm.
Så att då var det bara att gå hem och bli sjukskriven. Super tufft där och då. Jag är ju liksom fostrad. Jag menar typiskt duktig flicka-syndrom. Man tar bekräftelse i sitt arbete och inte i sin privatperson.
Mm.
Så att det här var ju en jättebaksmäll för mig. Liksom. Att inte mäkta med, att inte klara av att jobba helt enkelt. Då. Mm. Så att där var det liksom grunden. Bara hemma.
Och hur gick det? Alltså för att det är alltid så där himla... Vet, jag är själv liksom skyldig till det här, men du vet, när man ibland berättar en historia så är jag så här, ja, detta var problemet och sen blev det jättebra.
Vi ska inte gå dit igen.
Nej,
det kommer att bli jättebra, men stanna kvar lite.
Men hur kom du på de här liksom funderingarna? Alltså, hur gick funderingarna där och då? För att det är inte så att okay, nu har jag gått hem och är sjukskriven, nu ska jag bli fire. Liksom. Där händer förmodligen någonting i den processen däremellan. Ja.
Och det hade väl börjat hända redan innan, typ något år innan att jag började. Alltså då var det framförallt, om man tittar på det här tid, energi och pengar, att det var energin som brast. Att jag kände att jag orkar ingenting. Jag måste kunna umgås mer med min son, med mina vänner. Och det var där jag började titta på olika alternativ liksom, i frihetsbiten. Mm. Och då blev sen utbrändheten the tipping point mer. Mm. Att okej, det här är inte hållbart. Vad finns det för andra alternativ? Så. Mm.
För det stod också i artikeln också att du ville ha en enklare tillvaro. Kan du säga någonting om det? Var det också där i samband? Eller liksom, för jag blir alltid så här nyfiken till liksom så här... Liksom, motivationen. Mm. Liksom.
Nej, men alltså, det var väl i den här energibiten att jag kände att det spelade ingen roll om jag jobbade 16 timmar om dagen eller om jag höll på hemma ytterligare 4 eller 5 timmar per dag. Jag räckte aldrig till.
Mm.
Och ju mer, alltså, har man hus, det kostar pengar och det kostar energi. Det är liksom ett... Och då blev det liksom att i den här vevan... Först så sög det bara energi när jag kom hem. Jag ville, när jag köpte radhuset från början, typ millenniet, då var det min fristad. Där jag kom hem, jag var lugn, jag var avslappnad, jag hade ett stressigt jobb. Men jag kom hem, jag fixade trädgården, man chillade och jag kände verkligen att allt var målat i så här, typ så här krämfärg. Det var liksom lugnt, stilla, så. Och det var inte längre det.
Mm.
Det blev... ett dåligt samvete och i samband med hela den här liksom energibitsdiskussionen med mig själv så hittade jag då KonMari som är den här japanska organiseringsmetoden där man då rensar ut. Man behåller bara sånt som spark joy. Och i det här fallet så tilltalade det mig att ha en enklare tillvaro med ju mindre måsten, ju mindre jag äger, ju lättare kan jag andas. Jag vet inte, det låter super.
Nej, men det vi vet precis. Jag vet. Men vänta lite här nu.
Okej.
Okay. Så du blev ju utbränd.
Ja.
Och gick hem. Och det står i artikeln att du gick hem och grät. Och mådde dåligt i flera månader.
Mm.
Och det är ju någonting, där känner man inte sig stark.
Nej.
Eller hur? Mm. Jag kan tänka mig att man känner att man kanske är villrådig och så. Det vet jag inte hur du mådde, om du redan hade påbörjat din resa mentalt innan du blev utbränd. Eller hur skulle du beskriva det? För att sen så, vid något tillfälle måste du ju ha känt så nej.
Skiftet liksom.
Jag ska göra ett skifte, ja.
Mm.
Och vad, kan du inte berätta lite om det där? För att jag kan tänka mig att när man är utbränd att man nog inte har ork riktigt. Och var hittar man den orken då?
Men var hittade du
den? Ja, var hittade du orken?
Men alltså, det var en kombination. Dels de här utbildningarna som jag gick då. Och sen att man hade... Där man jobbade på att titta på olika alternativa sätt att hitta in pengar och att...
För det gjorde du på fritiden och gick du utbildningar för att hitta alternativa.
Ja, så på slutet, de sista veckorna innan jag blev sjukskriven, då veckopendlade jag mellan Thailand och Stockholm för att gå den här utbildningen. Så jag flög hem till Sverige en gång i veckan för att gå den här utbildningen och så flög jag tillbaka dagen efter.
Mm. Oj, vad var det för utbildning? Blev jag
nyfiken? Det här bara apropå.
Jag flyger till Thailand en gång.
Ja, det var första.
Så de hade det i Thailand då?
Ja. Nej, jag jobbade i Thailand.
Du jobbade i Thailand? Ja, okej, okay, så kom du hit till Sverige för att gå utbildning. Och sen... Ja. Ja,
det är commitment. Men, ja. Men det där tycker jag också är spännande.
Vänta här nu. Okej, förlåt. Har du vi är kvar där i...
Ja, kör du, Karin.
Ja, att du pendlade och att du utbildade dig samtidigt och var intresserad av hur man skaffar sig alternativa till inkomster och så. Och det var precis innan du blev sjukskriven.
Mm. Då var jag ju mer i den här utforskande fasen att Vad finns det för alternativ? Vad kan man göra? Och framförallt så det jag var sugen på där, det som lockade mig, det var ju frihetsbiten. För jag kände ju nu att jag hade ingen möjlighet att styra min egen fritid. Jag hade ingen möjlighet att alstra eller liksom lagra upp energi och bli återhämtad någon gång. Utan det var hela tiden liksom fullt fokus på jobbet. Så att det var nog liksom något som låg och liksom gnagde på bra sätt med rätt tillfälle för mig helt enkelt.
Ja.
Men när kom då det där, var skiftet liksom en process skulle du säga under tiden som du var utbränd?
Och nej, men det kom ju och började ju innan, sa du.
Jo, men sen under tiden.
Ja, nej, men alltså att för att när jag var hemma, så att om jag inte gjorde någonting, då antingen låg jag... ska säga, halvt nedrågad. Nej, men man får ju såna insomningstabletter och lite sånt där. Så att man blir ju ganska avtrubbad. Eller så låg jag och tänkte på jobbet. Och det här att fokusera på något annat var ett sätt att inte tänka på jobbet. Mm. För annars hade jag, hur ska det bli när jag kommer tillbaka? Vad ska jag göra? Och gud vad jobb. Och så får man hela de här känslorna igen. Att de bara rinner igenom en.
Ja, det är inte läkande direkt.
Nej. Så att för mig var det liksom... Jag var med i den här gruppen då, tjejer som gillar aktier. Tobbe Rosén hade någon sån här aktiekurs online. Ja, men då satt jag i min morgonrock och tittade på det de timmarna jag orkade. Liksom.
Ja.
Då tänkte inte jag på jobbet. Så det var mer en flyktväg från början som sen blev ett intresse och som sen blev en passion.
För det är faktiskt inte första gången jag har hört det. Med utbrändhet att man behöver göra något helt annat som inte stressar en och som får en att sluta tänka på vad det
men, kan men, vara liksom jobbet för att det där är också så här himla roligt för att jag upplever ibland att det är en missuppfattning, till exempel just när man pratar om då FIRE, då Financial Independence Retire Early, att vissa är så här, men jag ska göra det för att jag ska sluta jobba. Men jag hör ju inte att det var ju inte drivkraften för dig. Det har ju inte varit drivkraften för oss heller. Utan att FIRE, alltså den här ekonomiska friheten, blir egentligen en bieffekt. Eller att pengarna är ett resultat av ens beteende. Och att det handlar väldigt mycket om att, ja men jag tror mycket på det som du talar rakt in i min värld. Som är så att man ska managera sin energi. Att den energin man har är den viktigaste resursen, tänker jag.
Mm. Och för mig blev det här målet, att sätta upp det här målet, blev ett sätt för mig att kunna gå tillbaka. Därför att jag visste att det fanns en väg ut. Och jag hade kunnat säga att jag ska gå i pension vid 60. Men det hade ju inte varit någon utmaning. Eller 65.
Mm.
Utan jag var ju tvungen att dra tillbaka det i tid så att det var så pass nära som möjligt. Mm. Och att det skulle kräva något extraordinärt och att jag verkligen var tvungen att göra saker annorlunda för att det skulle ske.
Och då startade du ett projekt som heter så här Financial Freedom 55. Och då var du 49 år gammal, så det var så här 6 år. Ganska aggressivt skulle jag säga så här. Berätta, hur gick dina egna tankar?
Nej, men det var lite det som vi sa tidigare, att jag var tvungen att vara aggressiv för att dels att det skulle bli gjort. Jag har för gott om tid. Det är lite Parkinsons lag-varianten också, att om man tar den tid som finns och gör det som behövs. Liksom, och sätter jag en kortare tid så kommer jag lösa det ändå. Så att det var väl liksom en stor del, och att jag ville känna att jag faktiskt aldrig skulle behöva vara på en arbetsplats där jag inte trivdes, eller att jag måste göra någonting för pengar som jag inte vill göra. Det låter som en prostitutionsarbetare. Men liksom att jag är på ett ställe där jag inte känner att jag kommer till min rätt. Mm. Och det jag inte mår bra utav det, utan att det alltid ska finnas ett frihetskapital eller en bortre gräns. Någonting som gör att jag ska kunna ha möjlighet att kliva därifrån.
Men vad, för det där är också så här väldigt ofta att den här myten, var det liksom ett mål för dig att jag ska kunna pensionera mig och sen ska jag lägga mig i en solstol och dricka paraplydrinkar? För det låter inte så.
Målet ska vara att jag ska ha möjlighet att. Det har aldrig varit att jag ska pensionera mig. Men jag ska inte känna ett tvång över att jag måste jobba till 65, för att jag har faktiskt inte ekonomin att göra någonting annat. Nu har jag ju haft förmånen, genom att vara högavlönad och ha en bra tjänstepension, så det skulle inte vara en issue på det viset. Men att jag skulle kunna gå vid 55 var inte givet, i alla fall inte när man tittade på min pension. Vi gjorde prognosen där då.
Precis. Och då var ju det också så här, kan du inte bara så här guida oss igenom så här, liksom, hur så startläget, eller hur räknade du? Berätta, hur var processen?
Nej, men första var ju liksom att titta i plånboken. Nej, men liksom, titta vad jag hade börjat något år tidigare, att följa upp alla mina tillgångar och skulder, en vanlig balansräkning då man pratar företagsspråk. Hade inga pengar direkt sparade. Allt gick in i det här sjuka 60-talshuset som bara allt bara rasar på. Liksom. Och sen, ja, så det fanns liksom inte så mycket i regelrätt sparande. Det fanns pengar i huset då, och sen fanns det min tjänstepension. Så första var ju en prognos på min pension och konstaterade att shit pommes frites, nej, men här måste jag göra något extraordinärt. Det här är ju liksom ingenting som funkar.
Hur såg det ut när du kollade på min pension? Minns du hur det var då?
Nej, jag har tyvärr ingen skärmdump från det.
Eller man önskar man hade det sen i efterhand.
Ja, jag hade någon här från 2018. Och då skulle jag få, jag tror det var 32 om jag gick vid 65. Och så skulle jag få, vet jag, om det var 28 om jag gick vid 55. Och då så här, easy peasy, 55 i ett S liksom.
Ja.
Det finns liksom inga. Jag tror att om man har är hyfsat driftig så kan du fortfarande ha timjobb eller göra någonting annat och dryga ut, och det är betydligt lättare att få in de där extra 1000-lapparna på så sätt än att vänta 2 år till för att få en 1000-lapp mer i pension. Liksom.
Ja.
Det är för mig helt så här, nej.
Nej.
Nej, men jag räknade där. Jag räknade på hur mycket jag kostade.
Ja.
Och
För det var också så här, i alla fall i artikeln så var det ganska mycket att du downsizade, du sålde, slängde, skänkte bort ägodelar som liksom inte uppfyllde den här, vad sa du, Spark Joy av Marie Kondo. Och du sålde radhuset, var det så?
Ja, efter ett tag. Ja. Utan det började ju med att jag, om man liksom backar tillbaka, att jag kollade vad jag kostade i månaden. Det är Jag la ungefär 10 000 i månaden på reparation i snitt under de här 17 åren på huset. Jag var ganska vårdslös med pengar överlag. Utan de pengar vi hade, de gick in och de gick ut. Jag orkade liksom inte engagera mig. Och jag är inte uppfostrad eller uppvuxen med någon sån här spartänk. Så för det var liksom, det fanns inte, utan jag hade kommit så långt att jag tittade på vad kostan. Och då blev det så här, men här finns det utrymme att dra ner ganska mycket. Uh-huh. Så då började det med att dra ner på kostnadssidan. Och en av de delarna var att jag satte ett mål att jag ska ha 2500 kronor i inkomst varje månad. Men jag hade ingen aning om varifrån det skulle komma. Utan det fick jag upptäcka allt eftersom. Utan jag satte det målet och då var det så här, ja, men då ska du ha 30 000 ska du ha utöver din vanliga lön varje år. Lös det bara, Monica.
Ja.
Och det skulle vara pengar som skulle sparas extra.
Ja.
Ja, så 2500 extra i sparande.
Ja, eller i det här första sparandet till och med. Nej, men så att då blev det ju ett naturlig del, och när jag hittade den här KonMari-metoden att rensa bort, ja men då gav ju det pengar. Och det gav också en tillfredsställelse att lämna bort mycket till andra som inte har samma förutsättningar.
Mm.
Så att antingen skänka till välgörenhetsorganisationerna, mycket gick till myrorna, eller sälja på Marketplace eller motsvarande eller Blocket. Det är galet billigt att köpa typ soffor eller bord eller möbler och sånt om man köper begagnat.
Mm.
Och det var ju någon som sa, jag älskar såna som dig som säljer sånt som jag vill ha för inga pengar alls. Liksom.
Det var så här, screw you.
Så då känns det ändå bra att man lämnar grejer vidare till någon som verkligen vill ha de här sakerna. Hade väl liksom, jag gjorde en genomgång med skor, vad hade jag sett, typ 40 skor och varav liksom 20 som jag inte använt på över 10 år. Så gamla jumpadojer eller pumps eller något liksom. Och bara i takt med att jag bara rensade så blev det liksom färre saker att underhålla, färre saker att hantera och ett mycket större motstånd mot att köpa nytt.
Mm.
Och då blev det ju lägre både på kostnadssidan och bättre på intäktssidan då.
Mm.
Så det var en härlig win-win.
Mm.
Sonen skulle ha en lägenhet. Han hade inte råd med, han hade sparat en del handpenning. Men det räckte inte för en insats. Jag menar, är man 20 plus och har ett vanligt standardjobb och bor i Stockholms län, så går det inte att köpa en lägenhet i stort sett för egna, utan att få hjälp av föräldrar. Mm. Antingen som medlåntagare då, eller att de cashar in dem. Och jag kände att varför ska jag sitta ett radhus helt själv ute i Jakobsberg då, som jag inte riktigt gillade längre som förort. Jag tyckte att det började bli för stökigt där ute. Så att då köpte vi två lägenheter i samma bosträttsförening. Nyproduktion i Rissne, Sundbyberg. Så det var lite närmare stan. Inflyttning 2 år senare. Och då hade jag ju en deadline på 2 år. Att sälja så mycket jag kunde. Att rensa. Jag hade ett garage fullt med kakelskärmaskin. Vedkap, vedklyv. 3 borrmaskiner. Nej, men liksom, det var bra att det fanns 2 år att rensa.
Nej, men jag gillar jättemycket det. För det är ju ett sånt här koncept. Det finns faktiskt ett TED-talk som heter så här, Save More Tomorrow, att det är ju många som kanske inte ibland har möjlighet att spara direkt, och då går det, den metoden går ut på att man sparar när det kommer liksom en löneförhöjning eller traktamente eller något utlägg eller skatteåterbäring eller man sålt grejer. Så att man sparar liksom inte direkt på sin befintliga lön, utan detta blir liksom som ett extra sparande. Och det coola är ju att du gjorde ju liksom allt liksom samtidigt. Du jobbar på att öka inkomsterna, på att sänka utgifterna, på att liksom sälja grejer, alltså hela...
På alla fronter, ja.
På alla fronter, vilket jag tycker är...
Det måste jättemycket energi också.
Ja, och det, där var ju det precis som du säger, Jan, att man gör saker som ger energi, som ger mer energi. Och genom att gå på flera fronter samtidigt så behövde jag inte göra så stora insatser, även om just nu råkade det blev... En liksom följdeffekten blev att det blev väldigt stark effekt.
Ja.
Jag satte till exempel av lönen den 24 varje månad. Så tömde jag lönekontot och satte in på spar det som var kvar.
Mm.
Och det är också så här, ja, men det kanske var 1500 spänn eller det var några 100 eller det var några 1000 beroende på liksom hur månaden hade gått. Men det blev ju ganska mycket pengar också. Att... Mm. Spara på många håll. Och ja, men just som du säger att den här... livsstilsökningen blir lätt att ta till. Och när jag var gift och vi bodde i villa och alla i grannskapet, men då har man två bilar, ett gäng barn, det ska vara fina grillar, det ska vara liksom fina renoveringar. Det glider iväg och det finns liksom inte, jag tror att det krävs ganska mycket att man ska backa bort från det. Jag reflekterade inte över hur sjukt mycket pengar man bränner när man faktiskt har två inkomster och ändå lyckas göra av med allt.
Mm. Men det där är ju så här klassiska lifestyle creep. Alltså det har jag och Karo pratat många gånger. Det vill säga, vi träffades ju när vi var studenter och då levde vi på 15 000 kronor i månaden, alltså totalt. Ja. Alltså 7 000 på Karo och 7 000 på mig. Och vi hade det jättebra. Och idag så kan det vara så här en månad, du vet så här, landar vi på slutet månaden under 50 000 i utgifter så tycker vi att det var en bra månad.
Ja, ja. Absolut.
Och du vet, och det är helt bisarrt, för det är liksom, okej, nu är det ändå 15 år sedan vi var studenter.
Jo, men så samtidigt också försöker vi vara medvetna hela tiden om vår konsumtion.
Ja.
Men jag tror att
nej, men
det
är skitdåliga.
Inte hela tiden, nej, som
och,
vi vill vara.
Nej, och det där, jag gillar jättemycket det du säger. För jag ska säga två frågor där, Monica. För det ena, som, där finns ju mycket, vad ska man säga, mycket åsikter inom FIRE och det finns ju olika sätt. Och ett av dem som jag upplever att vi alla inom FIRE-rörelsen håller med om, att det handlar om medveten konsumtion. Mm. Skulle säga så här, att vara medveten, så här, detta ger mig energi, detta lägger jag pengar på. Och sen kan vi ha olika åsikter, okej, hur mycket är det värt? Alltså att nu har vi köpt ny bil för liksom 700-800 tusen. Och det kan ju en stor del av FIRE-rörelsen, ja men exakt, tycker så här, är ni helt sjuka i huvudet att ni köper en ny bil? Men för oss var det så här, nej men jag har liksom aldrig ägt en ny bil, jag ville checka av det där lite och nu gillar vi den. Men att i grunden handlar det ändå så här, det var inte ett impulsköp. Så att säga. Håller du med om att det är så här medveten konsumtion?
Definitivt. Den gör jättestor skillnad. Jag hade en 24 timmars regel som jag fortfarande använder med något. Vill jag köpa något, tänker 24 timmar, ligger det fortfarande kvar? Att jag vill ha det, ja men då kan du köpa det. Och att det ska ge någonting. Ni gillar eran Tesla. När min bil, jag krockade eller jag blev påkörd av en buss och de löste in den och så ska jag köpa en ny bil. Då hade jag innan en liten Peugeot 207 GT tror jag, så här, skinnklädsel, panoramatak, liten så här, det läcker som jag tyckte jag skulle unna mig. Men nästa bil blev också en person, men det blev en utan lullull, astrist att köra. Den tar mig från A till B, men den kostar inte 1500 i skatt, den kostar 300. Det var en nybils
garanti. Vagnskadegare, ja.
Ja, och den drar 0,4 tror jag eller något sånt där istället för 0,9 som den här lilla sportiga liksom. Alltså det är 2000 spänn i månaden tror jag i skillnad.
Ja.
Och letade annonser och köpte den upp i Borlänge för priserna där var typ så 15 000 billigare.
Ja.
Men det där är
ju roligt för att vi brukar alltså så här, vi älskar ju alla så här ränta på ränta. Och så jag kommer ihåg att detta var så för ett par år sedan när nya iPhonen släpptes. Det var första iPhonen som kostade mer än 10 000. Det var ju liksom en stor grej då, telefon över 10 000. Och så köpte jag den då för jag gillar teknik. Och sen så hade jag en kompis då som var över som sa så här, ja Jan, jag visste inte att du hade råd att köpa en telefon för 50 000. Jag bara, va? Nej. Alltså den kostar inte 50 000, den kostar 10. Så han bara, ja, fast hade du placerat de här pengarna i en indexfond i 20 år så hade liksom på 10 år hade det dubblats till 20 000 och sen hade det dubblats från 20 000 till 50 000.
Ja, och, jag har varit nere i det kaninhålet.
Ja, och min poäng var så här, ja, man kan inte fundera så på alla utgifter, men det blev väldigt intressant på det där med bil. Alltså vad värderar jag mest? Att spara de där 2000 kronor i månaden som blir en jättestor summa i framtiden eller att ha den här belöningen eller den här känslan idag? Och det upplever jag så här, i FIRE-rörelsen så är vi ganska duktiga på det där. Medan generellt så tror jag att liksom där ute tänker man inte så.
Nej, men har du känt att du har fått liksom dra ner på din, vad ska man säga? Du
livsenergi.
Ja, men alltså att du hade en sportig, ärtig liten bil och så nu har du en tråkig. Är det jobbigt på något vis? Eller är det att du känner så, nej, för de pengarna är det värt det. Jag vet ju liksom vad jag sparar och ja, vad det kommer att bli
mer i framtiden. Pengar i framtiden är mer värt än den känslan
ja,
jag har i bilen.
Ja, precis som du säger, att man känslomässigt liksom byter av.
Ja, hur tänker du?
Jag tänker nog inte så mycket på besparingen, men mer som att det här att det som, som vi har pratat om tidigare, det som betyder något ska få kosta, det som inte betyder något ska inte få kosta. Besparingen kunde ha varit lägre, men det är inte viktigt för mig vad jag åker i. Däremot vill jag lägga pengar på resor med min son till exempel. Det får kosta nästan hur mycket som helst. Lite svårt, men att det, där är det liksom ingen begränsning på samma sätt. Men bilen är bara liksom, ta mig från A till B.
Men jag älskar detta, för detta går ju i linje med många andra. Alltså vi brukar ju också driva den här Ramit Sethi, den amerikanen, hans linje. Han säger också så här, spendera extravagant på det som ger dig energi. På ett ansvarigt sätt såklart, så inte sms-lån, men vi bara plockar bort det. Utan spendera extravagant på det som ger dig energi. Var brutalt snål i det som inte ger dig energi. Liksom. Mm. Och sen också, jag vet inte, det har inte vi pratat så mycket om Karu, men han har ju också så här, han säger så här, ha något område i livet där du inte har någon begränsning i vad det kostar. Och det är ju roligt, för det är ju precis det du säger. Så här, där med resor får kosta det de kostar, liksom vill. Ja, nej, men det tycker jag är kul. Gjorde du något sånt här mål, eller att du satte något liksom så här, men detta är målet jag ska uppnå, det här sparandet per månad, eller det här frihetskapitalet, alltså den här som man pratar 4%-regeln, eller hur gick dina tankar?
Nej, men i början var det, alltså det här blev ju en jätteomställning eftersom jag kommer från liksom spenderarfacket liksom. Så att jag gjorde inte, jag satte mer bara det här tidsmålet till att börja med. Och sen blev det liksom, nej, men jag ska prestera bättre än OMXS30, eller jag ska ha en avkastning på kapitalet som ja, det ska gå bättre än 87 sofan i PPM-en och lite sånt då. Sen ju mer jag liksom slimmade in och ju mer jag såg liksom siffrorna och kunde få, ja, men så här mycket jag har sparat historiskt. Okej, och vilken lön kommer jag ha framöver och hur kommer jag jobba? Men då kunde jag ju sätta liksom.
Vad kunde du sätta då?
Det blev mer sparmål i sparkvotsmässigt.
Mm. Att vad hade du liksom. Och vad hade du som mål?
Nej, men första året tror jag blev 18. Andra året blev 35. Sen tror jag att jag satte som 50.
50% av, eller
min disponibla inkomst.
Ja. Alltså man sparar 60-50% av det, av pengarna som kommer in. Det är det som vi kallar för sparkvot.
Mm. Och det som har blivit nu, så här, sista året har jag ju liksom turboladdat, eftersom det här är sista året jag har. Nu har jag ju fått min sista lön, jag kommer aldrig få lön igen, som det ser ut nu då. Utan nu kommer jag ha pension och eventuellt ta ut lite lön då från mitt företag. Och genom att jag fick företaget, det var ju asbrommande, nej, men alltså, startade företaget och kunde ta utdelning därifrån, så blev ju det ett par hundratusen per år. Och de åker rakt in. Och då blev ju, sköt ju sparkvoten i höjden liksom, genom att det blev så mycket pengar in på det.
Men det, jag tänker så här, hold that thought, för vi ska komma tillbaka till det här. Mm. För att jag har ju tänkt på det här, alltså jag fastnade ju också för det här ekonomisk frihet typ 2006, 2007, 2008 där någonstans. Mm. Och så här 15 år senare, du vet, så är ju tricket att göra det enklare och enklare. Mm. Och just nu så det som jag har hjälpt kompisar med när det gäller mål. Och oftast är ju detta kompisar som har liksom sålt sitt företag eller fått en stor summa pengar, men så att där har vi gjort det rent konkret, men jag inser att det funkar ändå bra som mål. Och då har jag sagt så här, ja, men ha typ mellan 3 och 5 års utgifter på ett konto, alltså låg risk, typ bankkonto med insättningsgaranti. Och redan där så vill jag, för de som inte tänkte på att jag sa inte inkomster, jag sa utgifter. Vilket betyder att ju lägre utgifter du har, desto mindre behöver du spara ihop, desto mindre pengar behöver du, desto lägre avkastning kommer du. Så att ibland så får jag liksom folk säga, men är detta bara för höginkomsttagare? Och så här, nej, jag ska tvärtom säga att den som tjänar minst har enklast att bli ekonomiskt fri, för de har lägst utgifter, så de behöver liksom lägst summa, för de har inte haft den här creepen, lifestyle creepen som vi som tjänat mycket pengar har. Så 3-5 års utgifter, och sen brukar jag säga, och sen ha 25-33 års utgifter
i en 50-50-portfölj. Det vill säga, för att har du då 25 gånger en årsutgift, då är det räknat på den här 4%. Att om jag har 4% avkastning på det kapitalet, ja, så kommer det ge en årsutgift om året i avkastning. Och då kan man leva på den. Och sen är detta safe, och detta bygger då på att man inte använder pengar, att när pengarna är kvar när man dör. Så egentligen är det en ännu lägre summa
som behövs
på det där. Och min upplevelse är så här, och det coola är då för att, liksom, att då blir ju allt annat blir ju optional. Om jag sen vill ta jättehög risk så kan jag göra det. Vill jag inte ta någon risk alls så behöver jag inte göra det. Vill jag jobba mer så kan jag göra det. Vill jag inte det.
Så jag friheten då.
Jag friheten att det är ganska enkelt att tänka så här, nej, med 3-5 årsutgifter på ett bankkonto, 25-33 gånger årsutgifterna och så 4% avkastning på det.
Mm.
Har du någon tanke, Monica? Resonerar du åt det hållet också, eller hur tänkte du?
Ja, fast jag har inte sett det på bankkonto. Utan Nej. Jag upplever nog att jag har marginalen att kunna ha dem på börsen, men kanske har dem lite mindre risk. Och sen har jag på bankkonto också. Men jag skulle inte sätta 3 års utgifter.
Ja, vad roligt, för till vissa kompisar har jag sagt 5. Men det ska vi också prata om, för det var roligt, för du fick ju in lite frågor. Jag tror att där vi skiljer oss nog är väldigt mycket i riskaversion.
Ja. Får jag bara fråga, kommer vi komma tillbaka till det att du startade företag och jobbade genom det sen? Eller,
ja, nej, men det kan vi,
det
vi,
kommer
vi, nej, men vi kan ta det nu.
Ni är ju för söta.
Ja, det är så här, internkommunikationen.
Ja, men det får vi ta här i public.
Men då tänker jag så här, jag vet inte, alltså jag är lite nervös ta upp det här. För detta är ju en sån här, jag kommer sagt göra mig ovän med, alltså jag har gjort mig ovän med FIRE-rörelsen så många gånger. Men jag upplever att mycket myten i FIRE-rörelsen är att man ska spara 50%, 60%, 70%, 80% av sin lön och sen investera den, medan det pratas väldigt lite om att tjäna mer pengar. Och jag upplever ändå så här, alltså nu är ju detta offentlig uppgift, så jag slog ju faktiskt på ditt bolag. Mm. Och du har en bra omsättning, du har en bra vinst, ganska likt oss. Alltså typ du omsatte 2 miljoner, du har din egen lön på typ 45 000 ish skulle jag gissa. Mm. Och sen har du en vinst på över 1 miljon. Och så kan man använda den i utdelning. Och då menar jag så här, det där är ju genvägen till ekonomisk frihet.
Alltså det, som ni sa, det går mycket snabbare.
Det går mycket snabbare att göra det än att ha ett vanligt jobb, att spara. Alltså jag har ju full respekt som gör det för dem på det sättet, för det är ett svårare sätt än att göra det via liksom företagshållet och tjäna mer pengar. Och förlåt, så jag ska släppa in dig, Monica. Det är så här, jag tänker samtidigt som jag pratar. Och det bygger väl på den här tesen att ska du spara på din utgift så kan du max spara 100% av dina utgifter. Men inkomstmässigt så är det ju ingen gräns uppåt. Vad tänker du om mitt lilla rant här?
Nej, men alltså jag håller fullständigt med. När jag satte målet, då fanns det ju inte på kartan att jag skulle äga ett bolag. Då var det ju anställd till 55.
Mm.
Och sen i takt med att när jag gick tillbaka och konstaterade att det här skavde och jag blev fortfarande stressad av miljön, utav liksom historiken, även om jag fick enklare arbetsuppgifter och så. Och jag kände verkligen såhär, jag vill verkligen inte ut och söka nytt jobb liksom, och köra det racet i 7 år eller någonting sånt. Och sen i samma veva, likadant som man tittar på balansekonomiten, så tog jag hjälp av en affärscoacher för att titta på vad skulle jag kunna tjäna pengar på. Och så sa jag, du jobbar med någonting idag. Folk behöver den tjänsten. Det är ingen rocket science direkt. Och då beslöt jag att då startar jag egen konsultfirma istället. Gick runt till ett antal konsultbolag. Och istället för att komma med min CV i hand och säga att jag söker uppdrag, så är det så här, jag driver ett konsultmäklarbyrå eller så. Jag letar efter samarbetspartner och jag tänkte att vi kunde ta en diskussion och se om ni kan vara en lämplig partner till mig. Att man liksom vänder lite på steken och att vad jag vill ha för uppdrag eller vilka krav det var och provisionsdiskussioner och sånt.
Ja. Alltså förlåt, jag avbryter. För det är ju det där att gå från att gå med mössan till hand. Så här tänker jag, alltså nu kommer det så här saker jag inte har sagt i podden någonsin. Men jag tänker så här att istället för att gå med mössan i hand så blir det en attityd. Alltså du är lite töntig om du inte jobbar med mig för att vi kommer båda tjäna pengar och detta kommer vara bra affär. Liksom.
Ja, det är en attitydförändring.
Det är en attitydförändring.
Som och, gör jättestor skillnad ekonomisk.
Ja, säg någonting mer om det.
Mm. Så att, nej men att i det här fallet så fick jag ett uppdrag. Jag blev även kontaktad en hel del på LinkedIn av andra företag där jag har en projektledarcertifikat som var väldigt attraktivt. Så att jag tillsammans med andra bolag vann en ramavtalsupphandling med digitala tjänster mot Stockholms stad. Och helt plötsligt var man på en helt annan marknad än den här singelkonsulten då. Och att få de här månatliga faktureringarna, att ha möjlighet att liksom ta in andra konsulter, vilket jag inte har gjort än så länge, men jag har ju möjligheten till det. Det är verkligen galen turboskillnad i min intjäningsförmåga. Även om pengarna nu ligger i mitt bolag.
Ja.
Så är det liksom, hade jag inte haft det här, ja, men liksom, då hade jag ju tragglat på någonstans.
Ja. För att det är så här, alltså återigen, nu bara hittar jag på, men så här, för jag kan utgå från mig själv, för jag tror att liksom vår resa har sett ganska lik ut. Och det var ju också min tanke så här, okej, mitt mål har alltid varit så här, jag vill fakturera 2 miljoner om året. Och det tog många år innan jag kom upp i den summan. Men då är det så här, okej, men en lön på 45 000, det kostar typ 700 000 om året med sociala avgifter, skatt, pensioner, hela kittet. Sen har man lite extra utgifter för redovisning, bla bla bla. Men säg att man har 1 miljon då i vinst, vilket inte är ovanligt i sådana här konsultlådor. Och då blir det ju så här, då har jag egentligen på ett år tjänat in 2 årslöner. För jag har ju den jag har betalat ut och sen har jag ju köpt mig 1 år ekonomisk frihet. Som jag kan ta ut senare.
Du menar utdelning då?
Nej, att där är ju 1 miljon i vinst. Och ja. Då den miljonen i vinst kan jag ju använda året efter.
Ja, ja, ja.
Om jag skulle vilja. Antingen som utdelning eller att jag gör en periodiseringsfond och tar ut det som lön år 2. Så att det är ju därför som jag till exempel tjatar i de här avsnitten ibland så här, tjäna mer pengar. Lägg hellre mer fokus på att tjäna mer pengar. För det är betydligt snabbare än att till exempel, tycker jag då, vara aktiv med sina investeringar. Att det går ju fort att folk kan lägga ner 100-tals timmar för att få 0,1 eller 1% högre avkastning. Medan om du la de 100 timmar på fakturera 1000 kronor i timmen, då är det liksom långt mycket mer för de flesta än vad du hade fått på den där procenten extra avkastning. Och dessutom gör du det, Monica, så att du turbocharger. Att du slipper dina onödiga utgifter. Du vet, det tjänar man jättemånga procents avkastning på. Alltså om man sätter dem i relation. Men jag upplever inte att det är så många som gör det där. Utan det blir så fokus att jag ska ha 1% högre liksom, avkastning. Så att det där är ju liksom ett jäkligt coolt sätt att göra det på. Men jag vill faktiskt ta upp en grej här, för då blir det, jag tror säkert det är någon som lyssnar på det och tänker så här, ja men det är lätt för dig, Jan, du är civilingenjör, du har jobbat med programmering, det är lätt för dig, Monica, för du har jobbat som projektledare, men för mig kommer det inte att gå. Och vad tänker du där, så ska jag svara på den frågan, för jag har ett tydligt svar i mitt eget huvud.
Men alltså det är väl, dels kan jag tycka att det är lite trist om man väljer att sälja sig själv så kort. Mm. Att man inte har större tilltro till sin egen förmåga. Alla kan göra pengar på något. Alla kan inte driva egen konsultlåda till exempel kanske. Men det finns alltid någonting som man är bra på, som någon annan behöver. Var och en efter var och ens förmåga.
Mm.
Om man bara har viljan så får man, liksom, då får man titta på att jag får med du sa någon gång liksom, att det var någonting man ville ha istället för att jag har inte råd. Så vänder man på frågan till hur får jag råd? Hur ska jag göra för att få fram kapitalet? Det här är precis samma sak. Jag sätter ett inkomstmål. Okej, hur ska jag lösa det?
Men får jag bara säga en sak där? Att, det kan vara så att man är ovan vid att tänka på sig själv. Som att man ska ut där och testa en trail som man inte har gått förut. Andra kanske gör det, men man vet inte själv hur den ser ut. Och det kan vara skämmigt när man gör bort sig. Alltså det kräver att man bara att någonting annat är viktigare.
Ja.
Och det, som det här målet kanske som du hade, eller att man bara så, nej, men jag ska lära mig att tjäna pengar på något annat sätt. Ja. Att man bara, men, någonting annat är viktigare.
Exakt, och det är därför, och det är detta som jag upplever ibland, att jag försöker berätta men inte riktigt nå fram, att tricket här, alltså att till exempel bli ekonomiskt fri, är egentligen mer en personlig resa,
ja,
än det är en ekonomisk resa. Att det är en liksom, att återigen, din ekonomi är en följd av ditt beteende. Och jag skulle säga så att det som jag tycker är så coolt, Monica, med dig, är ju för att det handlar ju om mod. Alltså så här, jag hade inget bolag. Ja, men du vet, då gick jag och träffade de här affärscoacherna. Och du vet, bara den prestigelösen går så här, ja men jag är 49 år gammal. Jag är liksom rattad, jag hade kunnat fortsätta som projektledare inom IT. Men du vet här, jag blir nybörjare som 49 år gammal. Du vet, jag har kompisar som är 40 som är lika gammal. Du vet, de har slutat göra nya saker. Ja, men eller hur?
Ja, men det är väl det också, att ju äldre man blir, desto mer har man att förlora, tycker man, på att, eller jag borde veta, ja, eller jag borde vara rattad, som du säger.
Ja.
Men det behöver man inte vara ju.
Nej. Nej, och jag tror, och det är när man vågar liksom släppa taget om den här kanten och visa att man är nybörjare, det är ju då också resultaten sen kommer. Av det där. För vad jag tänker, Monica, jag har hört den här historien som du berättar liksom från andra i andra branscher, så att jag är verkligen så här, nej, det där är inte att det inte går för dig, utan det där handlar om att vi behöver träna på mod, eller vi behöver våga be om hjälp, eller vi behöver liksom våga misslyckas, vi behöver våga se lite fåniga ut ibland.
Det har varit stort för mig, att våga se fånig ut, ja.
Ja. För att jag har till exempel en kompis, Linda, som är sjuksköterska. Och det vi pratar med alltid, att sjuksköterskor har haft dåligt betalt och sånt. Och hon hoppade av och började jobba som så här hyrsjuksköterska och gick från 30 000 i månaden till 60 000 i månaden. Och nu är de på henne så här, kan inte du ta in dina kompisar? Så då kan hon dessutom skära emellan på att höja sina kompisars löner.
Klockrent.
Ja, nej, så jag tycker det är så himla, himla coolt, Monica. Jag tänker här, du skrev i artikeln, så stod det också så här. Monica berättade att hon var i början ganska osäker på börsen, gjorde många misstag och gick för mycket på magkänsla. Som vid ett tillfälle när hon la ett större belopp på börsen efter att lyssna på Time in Market beats Time in the Market. Det är sånt som jag brukar säga. Efter det kom en korrektion och du tappade 15%. Och så skrev du så här, jag kunde inte sova på nätterna och du sålde hälften på botten. Berätta.
Rub it in, gör det bara. Ja.
Ska vi titta på detta nu? Vi har varit där alla.
Jag brukar alltid skoja så här, i den här firen så pratar man alltid om den första miljonen. Min första miljon, eller vår första miljon, var ju 1 miljon back. Så att,
så vi hade ett mål sen att vara plus minus noll.
Ja, det hade vi ett tag. Ja,
ja, ett tag hade vi det.
Det var en bra början.
Ja.
Nej, men alltså, det var ju det här att när man inte riktigt har respekt för marknaden och man är nybörjare, girig, ser bara möjligheter. Och det här liksom, frågan om det inte var från dig det kom också, det här med time market beats.
Ja, jag säger ju det. Ja,
ja, nej, men alltså det var där jag hörde första gången. Så att jag tog ett djupt andetag och så bara knuffade in den och i aktier, eftersom det var aktier jag höll på med då, eller lärde mig med, genom att det var då via Tobbe Rosén som jag hade fått aktien till. Då hade inte jag liksom, fonder var lite B, lite sådär mesigt, det är ju inte riktigt, så investera, då ska det vara liksom genomtänkt och det ska vara aktier, men det ska inte vara något så jävla simpelt som fonder. Men jag hade valt överlag stora bolag, men hela börsen gick ner då, och det var inte, jag var inte van vid det. Men där kom också tanken att när jag ligger på nätterna, och jag kan logga in vid telefonen liksom på natten bara för att se de här röda siffrorna och bara rub it in ännu mer och känna liksom att det här går inte. Det här går åt skogen. Och så rådgjorde jag med lite olika personer och sen valde jag då att sälja hälften. Och sen vänder det typ några dagar senare förstås.
Classic. Liksom.
Ja, men alltså 50-50, då gör du ju 50 fel oavsett vad du väljer. Men då har jag åtminstone gjort någonting. Idag skulle jag ha gjort, antingen hade jag fyllt på nervägen. Eller så hade jag bara suttit still.
Mm. För man behöver inte alltid göra någonting. Nej,
nej
det är man vill gärna göra något.
Ja.
Mm. Och det här att sitta på händerna är en underskattad investeringskompetens.
Ja.
Förlåt att jag skrattar, det är så jävla roligt. Det är så att alla vi som har liksom gjort detta ett tag, vi kommer alltid så här, det känns som vi alla gör samma misstag.
Jo,
och så hör man det från början, men man måste uppleva det själv.
Och man måste prata om vad det kom ut av det, för det är inte som att du kommer göra detta igen ju.
Ja.
Nej,
du kommer ha en helt annan strategi.
Ja.
Ja, eller att ha en strategi, jag hade ju ingen strategi riktigt så.
Mm.
Och det är något som växer fram i takt med de misstag man gör och det som går bra, oavsett om det är på grund av tur eller skicklighet eller vad det nu är. Liksom. Men därmed liksom var det att när någon frågar mig, ska jag stoppa in alla pengar på en gång? Nej, men vad känner du själv? Liksom? Hur mycket pengar är det i förhållande till din totala ekonomi?
Ja.
Nej, men då kanske det är bättre att pytsa under x månader. Eller om du stoppar in det, lägg det åtminstone i någonting som är väldigt låg risk och så ökar risken månad för månad istället.
Ja, ja, precis. Jag tänker så här, om du skulle beskriva din portfölj idag, hur ser den ut i grova drag? Är det fortfarande att fonder är B? Eller, du vet att jag förväntar mig att du måste säga indexfonder, så vet jag någonstans att det kommer du nog inte göra.
Men det är ju där du och jag har vår stora grej, liksom, så här, hatkärlek. Nej, men alltså, jag gick ju ST3, då, en ettårig tradingutbildning. Mm. I det här mellantinget. Då. Så att då var det ju aktier och det var framförallt kortsiktig handel.
Mm.
Men i takt med det här konsultandet och i pensionsguiden så kände jag att jag har inte tid med det här. Jag har inte tid att lägga den energi. Men det betyder inte att jag vill stå utanför marknaden. Och därav att så pytsade jag över mer och mer till fonder allt eftersom dem. När jag började titta på det. Alltså det har inte funnits så himla mycket indexfonder tycker jag som har varit intressant. Ja, men det är typ som jag är ju, jag kommer från IT-branschen så har teknikfonderna varit det som har varit intressant för mig.
Mm.
Och det är ju först på senare år som vi hittar indexfonder där om man inte ska gå på börshandlade fonder eller någonting så. Och då är vi ändå liksom väldigt avancerat för att vara nybörjare. Så därför har jag haft mycket aktivt förvaltade fonder. Så idag mycket svenska småbolag. Mm. Mycket, därefter skulle jag nog säga teknik, en del fastighet, en hel del globalt, några sådana små spets-ETF-er. Men det är liksom, det är inte någon Latinamerika, inte Ryssland, Indien, inget sånt där supervolatilt.
Mm.
Jag håller mig borta, jag sålde av Kina här innan.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I somras tror jag var. Jag orkar inte med den här politiska oron och krånglet. Utan jag vill att det ska vara enkelt.
Mm. Men vi kanske tänker så här, vi kanske kan lägga ett pi-diagram i procent i anslutning till artikeln. Så blir det, för det är alltid mycket enklare att se än att lyssna. Men hur skulle du beskriva din, är det liksom en hybrid idag mellan aktivt och passivt eller 100% aktivt, eller hur tänker du?
Det blir mer och mer passivt faktiskt med åren. Jag vet att du ler som så här liksom katt i liksom.
Förlåt. Ja, nej men.
Nej, men alltså, likadant, ja, men som de försäkringarna som jag vill ta ut nu, de ligger ju i global indexfond. Mm. Stora delar av dem. Medan det som jag ska ta ut om 20-30 år ligger i blandat. Liksom. Mm.
Jo, men jag tänker egentligen två grejer. För detta är ju jättefånigt. För detta känns ju som detta är en sån här grej jag borde ha fattat för många år sedan. Men det slog mig nu när jag fyllde 40 och vi tittade på vår ekonomi. Att egentligen också när man räknar till FIRE, att har man då haft ett jobb och tjänstepension så behöver man egentligen inte tänka resten av livet. Utan vid 65 då, eller den ålder man väljer gå i pension, så kickar ju pensionerna in. Så egentligen behöver man inte ens den där 25 gånger årsutgifterna, utan du behöver egentligen bara brygga tiden från att du väljer gå i förtidspension tills din pension går ihop. Hänger du med på hur jag tänker?
Ja, men det är ju så jag har räknat. Först räknade jag, alltså nu genom att jag sa 55 så har jag ingen bryggtid som jag behöver täcka. Nej. Däremot mellan tjänstepension och min önskade levnadsnivå. Mm. Men nu har ju börsen gått så sjukt bra så att egentligen så skulle jag kunna klara mig nästan på tjänstepensionen bara. Mm. Jag tror att om jag skulle välja någon gång att titta på när ska man gå in på börsen? Mm. Så jag menar för 6 år sedan var ett jäkligt bra tillfälle. Alltså de här åren har ju varit magiskt bra.
Ja, ja. Jag brukar ju säga så att det är ju ingen tillfällighet att liksom intresset för FIRE eller ekonomisk frihet är ju som störst nu. Alltså så här, vi har haft 10 års uppgång, liksom mer eller mindre. Men jag tänker så här, om du skulle titta tillbaka och liksom säga så här idag och så prata med dig själv för 6 år sedan. Vad hade du gett dig själv för tips? Eller vad önskar du att du visste för 6 år sedan som du vet idag?
Åh, superbra fråga. Nej, men alltså, dels att göra det jag gjorde. Att jobba på flera fronter. För då blir det inte varje enskild front så jobbig. Det handlar inte om att spara 60-70%. Utan det handlar om att spara lite mindre. Eller det handlar om att dra ner på kostnaderna. Och att man liksom totalt sett... ta in hjälp så som jag har gjort både i utbildningar inom investeringar och annat. Ha rätt att alltså välj attityd. Du kan välja att det här är svårt, det här är jobbigt, det här kommer vara tungt att lära sig, eller så kan jag ha det som en attityd att nej, men det är inget jag kan idag, men jag antar den utmaningen. Mm. Och se det som en utmaning istället, som ska hanteras istället för en svårighet. Så att mycket är ju mentalt. Inte lyssna så mycket på andra.
Nej, den är bra.
Och det gäller ju både att ta investeringsråd och ja, men varför snålar du så mycket, eller det där kommer aldrig gå, eller ja, men gud vad tramsigt, och det är väl inget problem för dig som tjänar så mycket pengar, alltså, liksom den här negativiteten.
Mm. Var det en del sånt för dig? Det pratar vi inte så mycket om, det här omgivningen säger när vi är på en resa.
Nej, tittar man Twitter till exempel så är det ganska negativ ton, kan jag tycka.
Det är väl dagens Twitter. Underdrift, tänker jag så här.
Det är som ett slagfält.
Ja, du vet, jag hänger ju på Twitter ibland, men jag har slutat skriva. Men ibland så läser jag, och du vet, så här, senast igår var det något med Ivar Arpi och någon yxhöger, när man är så här, att folk orkar, liksom.
Ja. Nej, men alltså de här Facebookgrupperna där det är blandade, jag tror på blandade grupper överlag, men aktiegrupper på Facebook där det är ungtuppar kan bli... De kan vara ganska taskiga överlag. Så att man ska inte utsättas för det. Och det här var ju också ett av skäl att jag valde att skapa min egen grupp. För att jag ville hitta någonting där jag kunde få nörda in på pension. Och där jag kunde sätta nivån på hur vi tilltalar varandra.
Mm. Absolut. Men det gäller i alla fall att liksom hitta styrkan i sig själv.
Ja. Mm. Och inte vara rädd att byta till exempel läge, alltså byta bort boendet. För många gånger i boendet är ju verkligen så här, me, myself and I.
Och mitt boende.
Det är ganska mycket. Att välja bort det, för det har ju varit liksom, i mitt fall var radhuset mitt första stora egna boende efter min skilsmässa. Så det var ju mitt hem i min borg. Mm.
Och det fyllde väl sin uppgift ett tag, men det var ju också att det kostade en massa pengar. I varje månad.
Och det är där återigen modet kommer in. modet att säga så här, detta var bra då, nu är det inte bra längre, då gör jag något nytt.
Mm.
Och jag älskar ju det som jag brukar återkomma, det är den bästa coachingen jag har fått. Det var så här när min coach sa så här, Jan, ta ett beslut, gillar du inte beslutet, ändra dig. Och så sa han så här, if you don't like it, move, you're not a fucking tree. Mm. Och du vet, jag återkommer till det hela tiden. Jag är så här, men jag kan byta och inte ha någon prestige. Jag tänkte så igår, nu är jag lite klokare, då tänker jag på ett annat sätt. Men det ska liksom uppleva sig i samhället idag som ska hållas emot en.
Mm.
Att det är fult att ändra sig. Du vet, de hade någon här Morgan Johansson, apropå Twitter, var så här, för 20 år sedan sa du det här och han, ja men jag har tänkt om. Och då var det liksom värsta skandalen att han hade tänkt om.
Blivit klokare.
Ja, och jag blev så här, det är ju jättefånigt.
Ja. Ja.
Nej, men många gånger är ju det här att bara ta ett beslut baserat på den kunskap man har.
Ja.
Jag upplever att många av de tjejerna till exempel som jag kommer i kontakt med, de kommer inte igång att investera. Mm. Därför att de har inte all kunskap. Jag upplever att tjejer eller kvinnor har mycket större tröskel in. Du ska kunna allt. Medan killar killgissar eller kör på liksom.
Mm.
Och det är inte så stor grej.
Mm. Alltså jag gillar också, det var också så här på engelska, det var också en coach som sa till mig, han sa så här, ready, fire, aim. Mm. Medan man alltid pratar om ready, aim, fire. Och det var så här, ready, fire, aim.
Det kan tolkas så olika. Om jag generaliserar så kanske kvinnor vill ha mer trygghet och män är mer så drivna åt sitt testosteron. Om vi bara generaliserar. Och kvinnor gör ju bättre på börsen när de väl är inne.
Ja.
Så att det är inget dåligt liksom, att tveka lite och vilja veta mer. Men sen ska man ju också komma igång.
Ja, men det handlar om modet att komma igång.
Ja,
det tror jag. Mm. Jag tänker, här var också en fråga. Tyvärr har jag inte skrivit vem det var som frågade. Men så här, generellt betänkande som är viktigt för liksom 50-55-åringar. Liksom.
Vadå tänker du med betänkande?
Nej, men så något som är liksom, för ofta pratar man för, då är det ofta 20-åringar eller liksom så här... Det är det som jag
som
tycker
har,
så...
Du menar som har liksom 25 år på sig? Eller?
Nej, men, alltså nej, men... Något speciellt som du upplever, så här, detta är viktigt att tänka på när jag gjorde detta liksom, när jag var 50-55.
Mm. Nej, men göra en plan. Alltså, för det är liksom, att man blir pensionär är fan inte rocket science. Det är liksom inget så här, det händer alla i stort sett.
Mm.
Men ändå är så pass många förvånade över att de får så lite eller att vad de ska göra på dagarna. Mm. Eller vad som är... Liksom att, hur ser din totalekonomi ut? Vad är det du vill göra? Vad ska du ha råd med?
Mm.
Vad kostar du idag? Och vad kommer du kosta som pensionär?
Mm.
Ja, men jag kan kosta 15 i månaden om jag är min sneak Monica. Liksom. Jag kan kosta 25 i månaden om jag är mitt vanliga jag. Liksom, och jag får resa lite och så.
Mm.
Men jag skulle kunna klara mig på 15. Ja, men då får jag räkna på det. Men vill jag ha 25? Ja, men då måste jag ju lägga en plan som håller för det. Och det är kanske att flytta ifrån boendet. Det är kanske att höja bolånen medan man fortfarande jobbar för att få loss kapital. Och där är ju två helt skilda. Antingen tycker man att man är idiot som belånar sig. Eller så ser man att det här är ändå kapital som jag har bundit men som jag vill få loss. Men jag vill fortfarande bo kvar i mitt hus.
Mm. Det där är roligt för det har jag faktiskt som ett av de viktigaste tipsen. Ta lån medan du kan. Sen konsumera inte upp pengarna men ha dem för efter 60 är det omöjligt att få lån. Alltså jag har ju till med kompisar som hade en lägenhet på Strandvägen som var värderad till 60 miljoner. De hade lån på typ 25 och så skulle de ta 1 miljon för att renovera den inför försäljning. Och de fick inte lån. De fick inte lån. Och det var så här helt bisarrt för de var i pension. Liksom, nej, ni har inte inkomst att få täcka detta lån. Men vi kommer ju sälja detta och få tillbaka. Nej, vi kan inte låna ut er.
Nej, men amortera så lite som möjligt och spara istället samma summa eller mer.
Ja. Ja, precis. Du, ett tips där, till, jag vet inte om du har tänkt på det, men det är en sån grej som jag inte tänkt utan det var ju andra i forumet som skrev det. Att om man har företag och man är i 55 års ålder och planerar där, att sätta av pengar i periodiseringsfonder. För det är inte så ofta man gör det i liksom sån situation som du, för då tänker man så här, mitt bolag kommer ju aldrig gå back. Eller hur skulle det gå till? Men just att kunna plocka ut lön på oskattade medel. Så att det är sånt där...
Periodiseringsfonder.
Har man företag så kan man prata med sin redovisningskonsult. De kommer att fatta vad som menas.
Nej, men jag har alltid maximalt periodiseringsfonder. Och det är också... Jag coachar även småföretagare i just den här pensionsplanering, egen planering.
Ja. Ja.
Och då är det just det här att kunna liksom stoppa bort pengarna dit framåt. Eller om allt, liksom, i de här periodiseringsfonderna gör ju en otrolig skillnad.
Ja.
precis. Kunna ta ut lön där efter 66.
Ja, precis. Mm. Mm. Bra. Du, jag tänker så här att vi har ju fått in lite, eller du har fått in frågor.
Ja, men hur har de frågorna kommit in?
Ja, från Monikas pensions Facebookgrupp. Monika har ju den här som heter Pensionsguiden.
Mm. Och jag tycker och jag bara så här, på Facebook.
Ja, på Facebook kan man söka på Pensionsguiden. Och jag tyckte detta var så briljant, för detta är nog så här 222 avsnitt. Vi har aldrig haft en gäst som har haft med sig egna frågor, och vissa frågor är riktigt roliga. Så jag säger kudos till dina läsare. Men jag tänker så här, Caroline, du får läsa upp frågorna.
Tänker vissa... du ta dem?
Ja!
Vi tänker ta dem, ja.
Och sen tänker jag att vissa vill jag också ge replik på, särskilt de som tycker så att jag är superdupermässig. Så det känner jag att jag ändå har ett åsikt om.
Ja, då börjar vi här. Kristina Svidén Syse skriver så här: jag har läst din story och insett att du tar en mycket högre risk än vad Rika Tillsammans förespråkar med sina fyra hinkar filosofi. Hur lång tid hade det tagit dig att bli ekonomiskt oberoende om du hade sparat som de förespråkar?
Det hade ju tagit betydligt längre tid, men det är ju svårt att uppskatta. Vi har helt två olika investeringsstilar, och för mig var det inte så jättehög risk eftersom jag kom från IT-branschen och mycket av de här pengarna kom genom techfonder. Så jag upplevde inte att det var lika riskig som... Så jag är inte en 50-50-människa. Mer Jan.
Ja, men sen ska jag också säga också en så här hemlighet som man ofta inte pratar om är ju att i och med att vi har höga kassaflöden till våra bolag, så är det ju så här, då kan du ju ta en mycket högre risk. För att du är så här, ja, om det går ner...
Menar du i ditt investerande?
Ja, men precis, kassaflöde. Så i bolaget, man tjänar mycket mer pengar än vad man gör av med. Så man kan alltid lägga in nya pengar. Och då blir det inte heller lika, liksom, blir man inte heller lika emotionellt, vad ska man säga, kopplad till de här pengarna. Att då kan man ju ta undan sig en högre risk. Så att jag upplever ibland att sådana här jämförelser blir lite sneda, för att jag tror att det hade varit annorlunda om du inte hade gjort en stor vinst i ditt bolag. Då hade man liksom inte vågat ta samma risk. Eller så upplever jag att jag reagerar i alla fall. När jag tjänar mycket pengar så kan jag vara högre risk.
Mm. Nej, men jag tar en högre risk i min kapitalförsäkring i företaget än vad jag tar med mitt privata sparande.
Ja, exakt. Och sen, så sen är det också, sen ska jag också vara... återigen också en sån grej som jag inte alltid pratar om, men vi har ju jättemånga lyssnare, och då känner jag ändå ett ansvar. Det är bättre att folk anklagar mig för att vara för försiktig än att jag är för aggressiv. Liksom. Så att det är liksom...
Bryr du dig om vad andra säger?
Ja, men det är klart jag gör. Och jag tycker, och för mig, alltså jag tar inte detta som kritik, utan jag tycker detta är ju så här superbra.
Input,
och att man också framförallt säger att det är inte ett svar.
Nej,
det är många det är det svar. Inte. Och det viktigaste är som vi är, alltså det är så mycket vi är överens om, så här, medveten konsumtion, investera pengar, kom igång hellre än att ha alla grejerna på rätt plats, tjäna mer pengar, ha bolag, ha roligt. Det handlar inte om pension och ska gå och sluta jobb, utan det handlar om möjlighet och valfrihet. Så att det är mycket mer överlapp än det där vi inte är överens.
Ja, ja.
Liksom.
Mm.
Hade det inte varit det, så hade ju inte jag varit i ditt forum heller.
Nej, exakt.
Så sagt.
Ja, okej, det ska vi se här. Hans Palm skriver så här: dito på hur du tänker kring stay rich, om det är superredhågsna varianten som de förespråkar eller om du fortsätter att ta högre risk.
Ja,
det är vad är frågan här?
Jo, men detta är
det är svårt med hur folk skriver. Nej, men ibland.
Ja, men jag tycker detta är en jättespännande fråga, för det är så här, nu när du har blivit ekonomiskt fri, kommer du fortsätta ta hög risk eller kommer du sänka risken? Hur tänker du där? Behöver du fortfarande ta hög risk? Eller kan du liksom, så här, du har vunnit spelet, sluta spela.
Du kan ta det superredhågsna varianten.
Jag har vunnit spelet, men jag vill inte sluta spela.
Nej, för att det är roligt.
Ja, men jag gillar ju att investera. Det här är ju mitt intresse. Jag lägger hur mycket tid som helst på det här. Även om jag inte byter fonder eller trader med aktier, så lägger jag mycket tid på att läsa och hålla med ajour. Och, ja, men som jag sa tidigare, att, ja, men på mina de pensionsförsäkringar jag tar ut nu drar jag ner på risken. Mm. Men på annat, det som jag ska ha om ta ut om 20-30 år, ja, men jag ska ju leva i 30 år till. Det finns ingen anledning att jag drar ner på risk. Däremot kan jag ju fundera på allokeringen lite i, men jag vill ha en 100% aktieallokering på den biten, det som ska jag vara långsiktigt i alla fall. Och sen ha mera saker även då utanför börsen då, så att jag inte blir så beroende av toppar och dalar.
Ja, för någonting, om vi ska ta de här testosteronstinna hannarna, så upplever jag ju att ett vanligt fel, och detta har jag sett verkligen bland kompisar också, är att de riskerar pengar de behöver för att tjäna pengar de inte behöver. Om jag ska ta ett konkret exempel, jag träffade en person som hade sålt sitt företag i Stockholm, de hade fått ut sig 80 miljoner. Och han och hans fru skulle då bad om hjälp, så här, hur ska vi tänka kring placering? Och då sa jag så här, okej, 5 miljoner på, de hade utgifter på ungefär 1 miljon om året. Så då sa jag så här, 5 miljoner på bankkonto, 25 miljoner i en 50-50 portfölj på Lysa. Och han höll ju på att dö. Han var så här, Lysa, så det är så tråkigt så jag dör. Det är ju inte detta som har gjort mig rik. Och jag bara, nej. Men de här 30 miljonerna kommer att ta hand om er resten av livet. Ni kommer inte, liksom, det är den här pengarna ni behöver. Sen har du liksom 50 miljoner till. För han ville ju återvinsta alla 80 i ett nytt bolag som han skulle starta upp. Och hans fru var ju inte jätteglad i den idén. Och du vet, och det landade för honom liksom, när han väl tackade ja till detta, var när jag sa till honom så här, alltså, om du inte kan starta det nya företaget med 50 miljoner istället för 80 miljoner, så är du inte så jävla bra entreprenör som du tror. Och då tog det fart i helvete. Det var så här gör vi. Och hon och hans fru var också så här jättenöjd med att, för det kände hon att liksom säga, ja, men då har vi de här pengarna vi behöver, de tar vi inte den här, det är den här super...
Ja, men det finns ju ändå att de har fått en trygghet av det liksom.
Ja, och sen kunde han ta maxrisk med de andra pengarna.
Men det är ju jätteviktigt inspel, att liksom, behöver man ta risken eller inte? Eller fortsätter man av gammal vana? Mm. Att man faktiskt inte ser över sin portfölj när man går över, att det är en annan fas.
Precis. Nej, och detta är också roligt, för att så har ju vi resonerat, alltså vår matte, för jag gillar ju så här, förenkla ner någonting till så enkelt det är. Och då har ju vi konstaterat, om vårt företag lägger undan 5 000 kronor i tjänstepension varje månad, från och med nu tills vi är 65, då kommer vi ha samma lön, pension resten av livet som vi har idag. Så att vårt mål, egentligen det viktigaste sparmålet i vår ekonomi, 5 000 kronor tjänstepension liksom i månaden, då oskattade pengar och allt det där. Och sen spelar det ingen roll då hur våra övriga investeringar går från 65-årsdagen och framåt. Mm. Vilket för mig också är, då blir det också så här, men då kan jag ta, ja det blir lugnt. För då vet man så här, detta är det viktigaste nyckeltalet, allt annat är en bonus. Liksom. Så att räkna, precis som vi är inne på, räkna vad kostar du, vad behöver du, när behöver du det. Och kan du inte räkna, ta hjälp.
Right. Göran Engdahl skriver så här. Hur har din föreställning om hur du tänkte dig livet vid 55 förändrats längs vägen?
Genom att det mer var ett virtuellt mål. Det var genom att jag inte skulle sluta jobba. Men alltså det här är ju, det som har förändrats var att då var jag ju fortfarande i anställningsmood. Börja, medan nu är jag i företag- eller entreprenörsmodet. Och det är ju en helt annan frihetskänsla. Jag jobbar ju bara 80% idag till exempel. Jag jobbar ju inte 100. Och kunna då, det blir mycket lättare den här övergången att gradvis jobba mindre än som anställd. För anställd har man inte den. Så att jag har inte behövt tänka så mycket på den biten faktiskt. Jag har varit privilegierad nog att det har gått så pass bra.
Han fortsätter här. Hur har din, nu ska vi se här, förutom ekonomiska mål, har du jobbat mot något annat? Något annat mål?
Nej, men alltså, det är väl det här frihetsmålet. Jag säger att jag vill kunna bo utomlands december till februari varje år. Där var ett av skälen varför jag köpte lägenheten. Ett hus kan du aldrig bara låsa nyckeln och gå i några månader. Med den här oskottade uppfarten och allting. Här kan jag bara låsa nyckeln, liksom kan ställa ut växterna eller hålla få växter. Och så bara låsa och så åker jag iväg. Så att kunna jobba var jag vill, när jag vill, är ett viktigt mål för mig. Sen kommer jag bli tvungen att jobba med mig själv, att inte jobba. Mm. Att jag tycker att det här är jätteroligt, det jag gör. Men det ska liksom, någonstans är jag lite den här diskussionen, hur mycket pengar behöver man? Nej, men jag behöver inte lite mer pengar just nu. Men sen sker en börskrasch, ja, men då försvinner ju hälften och då är det lite tajtare. Men det här another year syndrome, eller vad man ska säga, liksom, att man bara liksom, ja, men ett år till. För 55 kom jäkligt fort.
Ja. Men jag tänker också så att det är klart att man kan gå i pension från sitt jobb liksom. Men det kan nog vara så att man jobbar med något annat, fast det är inte jobb.
Nej, men precis det där gillar, alltså jag, det är ju roligt för att vi har ju pratat också så mycket om personlig utveckling, och jag kan ju tycka att det där är ju mycket en konstruktion. Alltså varför skiljer vi på fritid och arbetstid? Alltså om jag kan göra meningsfulla grejer, skitsamma vad andra kallar det, tycker jag att det är kul. Alltså liksom så här, som jag egentligen skulle säga så här, men detta samtalet, är detta jobb eller är detta fritid? Ja, alltså mig spelar ingen roll. Alltså jag hade gärna pratat med dig om detta oavsett om detta blev en podd eller inte. Är du med? Mm. Så att ibland så tänker jag så här, ja, men jag gör det jag tycker är kul, och sen får väl andra ha en åsikt om det är jobbtid eller fritid. För mig är det bara livet. Mm. Liksom. Mm. Mm. Ska du ta nästa fråga här, Eva?
Tar vi från Eva Sartorius. Hur kan alla peppas till att senast efter första bostadsköpet spara långsiktigt? Det upplevs som så tråkigt att alla som smaskar i oss att vi alla smaskar i oss marshmallows så fort den dyker upp. För egen del skärpte jag mig först vid 57 års ålder.
Mm. Det är den här klassiska filmen när barnen får en marshmallows.
Som ja, det är någon psykologi-experiment.
Ja. Precis, uppskjuten belöning.
Ja, äter man marshmallow nu eller väntar man lite grann så får man en till.
Ja, så får man två. Och så är det barn som är 3 år gamla.
Ja. Ja.
Och vi, som är hur söta som helst.
Eller hur?
Ja. Ja, det var någon som åt upp inkrommet och lät.
Ja, precis. Vi kan be Caspian lägga en video. Ja,
den är
magisk. Men...
Ja.
Ja,
hur kan vi peppas till att vad stod här?
Efter första bostaden.
Ja, att när man har gjort första bostadsköpet och man behöver ju liksom, hur kan vi då peppas till att spara långsiktigt?
Alltså jag tror att det har faktiskt ändrats lite överlag. Det pratas mycket, mycket mer om sparande idag än vad det gjorde för 10 år sedan till exempel, generellt. Mm. Och att du måste ta ansvar för din pension. Jag upplever att det finns en ganska stor stress hos typ 30-åringar idag, eller även över jag måste spara till pension, vilket jag kan tycka är ganska tragiskt, att de inte fokuserar på liksom det här första boendet och de kommer få barn och det kommer kosta massa saker liksom. Ja. Att det är här borta redan, så att jag tror nog inte att man behöver spara generellt till pension, utan att man ska ha ett naturligt förhållningssätt till sparande eller till framtida konsumtion.
Jag
lägger pengar idag till min bostad, ja, men sen kommer jag sälja den och kunna använda den till pension istället för att bara lagt det på ett pensionskonto. Jag vet inte vad ni tycker.
Nej, men jag tänker att om man sparar till pension när man är jätteung, så kanske det vittnar om att man har en oro för framtiden. Så skulle det ju kunna vara att det finns generellt mer oro för framtiden nu än för 10-15 år sedan.
Ja.
Och att det är därför som man kanske sparar eller bryr sig om sin ekonomi. Och så. Det är ju inget fel att man oroar sig lite, men sen så kan man ju också upptäcka att det spännande och intressant.
Ja. Men jag tror ju att hela den här FIRE-rörelsen är på någon slags en motreaktion till det. Jag drev den i tesen. Skulle vara med.
Du menar osäkerheten?
Ja, i ekonomibyrån, och sen blev jag bortklippt. Men, men att liksom så här, du vet, det är för yngre så är det gig-ekonomi, det är svårt att få en fast anställning, bostadspriserna är höga, man läser att vi lever längre, pensionen är oklar, då tänker man så här...
Media är negativ, ja, generellt sett.
Om jag bara hade pengar så hade mitt liv varit enklare, och så blir det så här, men då får jag väl åtminstone ta hand om den här ekonomiska tryggheten, för det är där många börjar med ekonomisk trygghet, och sen när man har liksom nosat på ekonomisk trygghet, man börjat läsa på, ja, men då kommer man ganska snabbt till frihet, och så inser man så här, frihet är ju mycket roligare än trygghet, och därför tror jag att FIRE har fått en uppsving. Men jag tror inte att liksom, jag skulle ibland tänker ibland att folk försöker lösa fel problem, att precis som du säger, att om man bara gjorde en plan
så kunde man nog släppa mycket av den här stressen. Att tänka, det är ju liksom ganska naturlig progression. Vi ska ha, liksom, vi ska träffa en partner, vi ska få barn, vi behöver ett större boende. Alltså där är en cykel i livet. Och det som stressar oss i alla områden är ju när vi inte har koll. Så ibland så tror jag att bara skaffa sig koll gör att det blir liksom enklare. Sen kan det vara lite det som du beskrev innan, lite som Tony Robbins, en coach, brukar beskriva så här: the truth will set you free, but first it may piss you off. Men då kan man i alla fall börja agera. Men just den här osäkerheten tror jag är förlamande.
Genom tiderna, jag ska bara säga en sak nu innan du... Yeah. Alltså det måste ju varit så här genom tiderna.
Ja,
efter första världskriget, efter andra världskriget.
Ja,
det har alltid varit osäkert. Men människor har ju klarat av sina liv ändå och haft äventyrliga liv.
Yeah.
Och modiga liv. Så jag vet inte, jag skulle gärna velat vara med 100 år tillbaka och bara tittat. För det är så att om man bestämmer sig för att vara lite driftig...
Jo, men Caroline...
Ja, men jag tror inte det är unikt bara nu.
Nej, men det är klart inte. Men jag menar att de flesta... Förlåt, Monica. Jag ska bara säga så här... Nej, men om jag säger så här... Mina första 10 år i FIRE-rörelsen, det var ju rent rädslodrivet. Det var ju så här att, ja men jag var 13 år gammal när min pappa dog. Då lärde jag mig att mattan kan ryckas undan när som helst. Om jag bara hade haft pengar så hade allt varit bra. Och så var det som drev mig, men då hamnar man på den här, om jag bara X, om jag bara hade ett annat jobb eller om jag bara hade en annan partner, om jag bara hade mer pengar, då hade allting varit bra. Så att för mig var det så här, ja det var ju kul att det blev en bieffekt, att det blev mycket pengar, men jag hade ju haft ett rikare liv om jag kanske hade fångat den känslomässiga, beteendemässiga, alltså så här, jag hade haft mer hjälp av en terapeut än en finansiell rådgivare för att få ett rikare liv. Men så tror jag inte att de flesta tänker, utan man tänker om jag bara hade pengarna så blir det bättre.
Och det är där som jag håller med om att du säger att man försöker lösa fel problem.
Ja, förlåt Monica. Vad tänker
du? Monica.
Nej, men jag tror att ni har sammanfattat det ganska bra i hela. Att det är ju, men har man den här planen, för det var ju det som var min grund och som jag upplever att många i pensionsguidinggruppen är, att den här osäkerheten, den här stressen, kommer jag ha råd, hur länge måste jag jobba? Att inte lägga den här planen och inte ta ansvar för den sen heller. Utan när man ser att det här är fakta och sen kan inte jag påverka och se hur mycket man själv kan göra. Just med ganska enkla medel ändå om man bara börjar i tid.
Mm.
Och det här att byta från traditionell till fond om man vill ha en högre, liksom slå ihop försäkringar. Men så det finns ju massor att göra.
Ska vi ta nästa fråga?
Den kommer från Thomas Pettersson som skriver: ge vanliga människor råg i ryggen och handfasta tydliga råd. Och hur man ska göra med till exempel sin tjänstepension.
Mm. Så vad är viktigaste punkterna i tjänstepension?
Alltså det är fortfarande tillbaka till att ta kontrollen. Alltså gör en pensionsplan. Och var medveten om vad du äger. Jag upplever att många har pensioner men de förstår inte vad det är. De förstår inte om man själv ska välja eller varför man har valt det man har valt. Så välj försäkringstyp efter din egen risknivå. Förstå villkoren. Var inte rädd för att ta risk. På, när man tittar på kollektivavtalet, om vi pratade här med aktiva och passiva försäkringar till exempel. Jag har haft Swedbank Robur Ny Teknik som kostar 1,4 tror jag, en sån här förvaltningsavgift. Ja, fast jag har den på Swedbank, det kostar 0,42. Ja, men då kan jag tycka att då kan det vara värt att ha en aktiv förvaltad fond när den är så pass billig. Att förstå vad det är du köper och förstå vad det har för förväntad avkastning. Du kan inte ha en räntefond och sen blir du upprörd över att du inte får någon avkastning. Gör en plan, uttagsplan. Lägg ett pensionspussel. Uttagspussel, det är superkul.
Eller hur?
Ja, det är nästan brukar... du och jag nördig liksom.
Ja, precis. Det är som legobitar och så kan man flytta dem sekventiellt eller parallellt. Men jag skulle också så här rekommendera så här, pensionsguiden på Facebook, det är ju din grupp. Där kan man ställa frågor. Och jag vet ju att jag har tjuvkikat, inte via eget konto, men via andras konto. Mitt råd brukar vara så här, be om hjälp, sitta inte fast. Alltså vi har något sånt sjukt påhitt i Sverige att ensam är stark och själv är bäste dräng och det är sånt bullshit. Be om hjälp och pension är klurigt, till och med för oss som är nördiga så är det saker, ska jag vara helt ärlig, som jag inte fattar. Alltså till exempel som tradlivförsäkringar och sådant. Ska vi ta nästa?
Ulla-Karin Lundberg skriver så här. Vilka råd skulle ni ge en som redan har börjat ta ut sin pension idag för att bli ekonomiskt oberoende? Om man redan är pensionär.
Jag skulle vara så här, tjäna mer pengar. Alltså så här, gör tjäna pengar på sånt du tycker är roligt. Vad tänker du?
Ja, nej men alltså om man har de intäkter man har eller den pension man har och man vill ha ett ekonomiskt oberoende, ja men då måste man göra någonting annat. Det kommer ju inte komma in mer pension. Ja, den kanske ökar i värdeutveckling om du tar högre risk på det du har. Mm. Men enklaste är ju att frigör bundet kapital om du har ett boende eller någonting sånt. Men det gör ju inte att du blir ekonomiskt oberoende för det. Och sen annars är det ju att tjäna mer pengar. Kan du starta eget inom något? Kan du jobba extra inom något? Roligare än så är det inte.
Ja, Hans Palm skriver, kanske lite, kan du ta lite förutsättningar hos olika personer? Har du varit särskilt privilegierad jämfört med många andra? Jag tänker att det är mycket lättare att lyckas då, även om det krävs målmedvetenhet och regler.
Jag är uppvuxen med ensamstående mor, inte allt för bra, väl ganska dåligt ekonomi. Klarar mig själv, har varit mycket. Den tror jag har hjälpt mig i den här resan. Att det har varit, alltså, vill du ha någonting, då får du fixa det själv. Jag kommer inte kunna hjälpa dig. Nackdelen har ju blivit att man inte ber om hjälp innan då, vilket har blivit bättre på. Fördelen med den höga lönen är ju att jag hade möjlighet att göra större förändringar på kortare tid.
Men, förlåt Monica, för att jag hoppar in. Men, ja, den hade högre, större förändring på kortare tid. Ja, du hade huset som var värt pengar. Men å andra sidan, det är alltid en nackdel med det. För har du hög lön så har du höga utgifter. Mm. Är det till exempel. Så att, och har man hög lön, höga utgifter, ja då har man ofta ganska mycket status. Alltså social status. Mm. Så att, liksom så här, jag blir alltid lite så provocerad. För att det är implicit, nu säger jag inte att det är så för Hans, men ofta när jag får den frågan så upplever jag att det är en implicit, det är enkelt för dig, men det är inte lika enkelt för mig. Och jag är så här, nej, vi har alla olika kort. Och det är inte att vissa kort är bättre, de är bara annorlunda. Vissa människor bara, alltså tricket är att spela sina kort så bra man kan. Och ofta är min upplevelse att vi spelar inte våra egna kort. För vi tänker så här, om jag bara hade hans kort, då hade mitt liv varit mycket bättre. Eller om jag bara hade hennes kort. Och så slutar vi titta på liksom att maxa de korten vi själva har.
Mm.
Så att, nej, jag påstår så här, och detta påstår jag med styrka i Sverige. Alla har samma förutsättningar. Sen är det inte så i hela världen, för att jag har rest i Afrika och där kan jag säga så här, där har folk inte ens $100. Så du har inte förutsättningarna på riktigt. Men i Sverige så påstår jag så här, att summa summarum över lång tid, om man är modig och vågar växa som människa, så har man i princip identiska förutsättningar. För att, och jag ska ta ett exempel här, som jag pratade med en person som hade ärvt skog för 50 miljoner. Och det var, du vet, så här, alla var så här, ja, grattis, du har fått ett jättestort arv. Men för henne, det var en bajspuck. För det var så här, den här skogen hade varit i så här sjätte generationen i släkten. Då är det fan inte att du är den som säljer skogen, cashar hem 50 miljoner, utan du ska ju förvalta den till dina barn som ska gå vidare i släkten. Så plötsligt så fick hon så här, hon var inte intresserad av skogen. Hon fick ett stort, sjukt ansvar. Behövde sätta sig in någonting som hon inte ens tyckte var roligt. Och hela den här liksom känslan, gud, sviker jag, sväck, kommer jag vara den felande länken i kedjan mellan dåtid och framtid?
Förlåt, John, jag har lite svårt och jag tänker så, ja, vad kul att du får sätta dig in i något som du inte tycker är kul just nu, men det kanske kommer ett intresse. Alltså du vet, jag kan bli så, ja, tack för den bajspucken, nu så kör vi.
Ja, och det är det jag menar, där kommer växt, är du med? Men, och den växt, ja, så hennes utmaning är kanske inte till tillgängligt kapital.
Nej.
Men hennes är i växt. För någon annan är kanske duktig på växt, men de har inte kapital. Så det är same. Alltså det är min tro. Sen är det säkert inte sant, men jag väljer att tro det. För det gör livet roligare, tänker jag.
Vi tar en fråga till här. Susanna Ljungstrand skriver, vad är det som är avgörande för att verkligen våga ta steget? Och inte bara stanna vid tanken. Och jag vet inte exakt vad hon menar då, men det kanske du gör, Monica.
Komma igång,
ja, starta företag.
Alltså, i det här fallet var det att jag kände att det var ju mer egentligen överlevnadsinstinkt. Jag kan inte ha det som jag har det idag. Jag kommer gå under.
Mm.
Och det var väl där som var drivkraften liksom. Och någonstans så var det då någon händelse som gjorde att jag bara måste göra något annat.
Mm.
Och jag tror att motivation och hotivation som jag pratade om innan, men liksom ibland är det bara enough is enough.
Ja.
Och man måste sparka på sig själv att komma vidare.
Ja.
Hade inte jag gått in i väggen så hade jag fortfarande jobbat där och fortfarande mått dåligt.
Ja.
Så jag är jättetacksam trots allt till att det hände.
Ja,
för svårt det än låter liksom.
Ja, och detta är en sån här bisats. Jag som coach, som har jobbat som coach, jag hör ju det där. Jag kan vara tacksam för min utbrändhetssjukskrivning. Mm. Är med? Och där är också jättemycket växt, för de flesta tycker ju inte så här, du vet, min utbrändhet kommer vara min största gåva i livet som gör mig ekonomiskt fri, utan man tänker så här, utbränd, jag är rökt. Är med? Mm.
Och det
är
finns där, ingen väg framåt
och det är mig. Där, så jag vill bara kasta ljus på, du vet, den här lilla detaljen som du säger, en bisats som är. Det är ju det som är kärnan, påstår jag.
Mm. Men får jag bara fråga, du har ju en son som då väl var han tonåring eller?
Mm.
Ja. Mm. Det är väl också det att ens barn, upplever jag, gör en till en lite modigare människa. För man vill ju vara en bra förälder, man vill ju finnas där för dem. Och det är, då måste man liksom göra saker som man kanske annars inte skulle. Att man, om man nu är deprimerad eller utbränd eller något annat. Alltså, man måste bara hitta lösningen där för deras skull liksom, på något vis.
Mm.
Jag upplever att barnen gör mig jättemycket bättre människa faktiskt.
Ja, men,
så är det ju definitivt. Ja, men Sebastian är ju, bortsett från att han är mitt allt, så blir det så här. Så är det ju liksom att, hade inte han haft problem att hitta bostad till exempel, ja, men då hade inte det här varit riktigt lika akut att sälja boendet. För att då hade inte jag behövt låna ut pengar till honom.
Mm.
För de pengarna fanns ju inte annars. Nu gick jag ju med som medlåntagare. Jag kommer inte kunna flytta mina bolån till exempel. Så länge det. Men det är ett lätt pris att betala. För det är ens barn liksom. Och jag vill vara ett föredöme för honom.
Mm.
Och att han har fått följa min företagsresa. Och han sitter i min styrelse. Han äger 5%, bara för att han ska få öva på att vara entreprenör och vara med på stämma och ta beslut om utdelning. Och det växer ju han av.
Ja, alltså det är en sån jävla rikedom tycker jag.
Mm. Det är så att du blir rörd.
Ja. Jo, men det blir för att man vill ju ge någonting vidare. Och man vill ge det bästa man kan.
Mm.
Mm. Mm.
Och det är en kunskap som inte han skulle ha annars.
Mm.
Sen att han inte lyssnar på mig när det gäller investeringar, det är ju en annan sak.
Ja, men han får väl göra sin resa där. Det, så är det ju såklart. Men, men oftast lyssnar de mer än man tror på en.
Ja, faktiskt. Det brukar jag tänka. Du, sista två frågorna. Här var faktiskt en från Martina Harvey som jag kände så här. Tycker att Rika Tillsammans har negativ inställning till löneväxling, så det vore fint om du kunde tala dem till rätta. Nej, så stod det inte. Men så det vore fint om du kunde visa på ditt fina exempel. Jag får bara säga om jag har haft otur när jag tänker. Mitt generella råd kring löneväxling är så här, jättebra, men du måste tjäna över 45 000 för att det ska vara värt det.
Ja, men det är ingen Rocky Stoyans kommentar.
Nej, men har du någon annan också? Har jag missförstått? Nej. Nej, så vi har samma åsikt.
Ja. Men den är ju liksom grundgrejen. Och sen finns det lite andra. Nej, men i mitt fall så valde jag ju när jag ändrade här att maximera min löneväxling.
Mm.
Man får ju växla upp till 35% av bruttolön då, inklusive tjänstepensionen.
Ja.
Och det gjorde ju att det bekostar ju ett av de här åren i den tjänstepension jag tar ut nu.
Mm.
Jag kan säga att mellan 55 och 65 är bara den här löneväxlingen.
Ja.
Mm. Liksom,
ja. Ja, men det är coolt. Och sen faktiskt någonting som jag fick nys om via forumet. Jag tror att du och någon annan skrev också om det här. Att man kan tydligen göra fyllnadsinbetalning. Att om man har haft låg tjänstepension tidigare så kan man göra en engångsinbetalning i efterhand. Så att,
vad då i efterhand? Nej, men att
om man inte kunde spara tidigare så kan man betala in extra idag. Så finns det en sån beräkning som typ Avanza hjälper till med. Så här mycket kan du sätta av som en engångsinsättning.
Och då kallas det fyllnadsinbetalning. Ja, det kan man googla vidare. Ja.
Mm. Som företagare tycker jag att det är roligare eller mer lönsamt att ta ut utdelning.
Ja.
Nu har jag ju min pengamaskin och jag kommer kunna ta ut utdelning tills jag dör i stort sett. Och det är 10 netto i månaden extra. Det är ju galet. Alltså, om jag skulle ha sparat upp de pengarna. Det finns ju inte.
Nej.
Att ha ett aktiebolag ger, som tar in lite cash.
Ja.
Och kan hålla kapital i bolaget är ju världens kassako när man själv ska dra sig tillbaka.
Ja, alltså jag brukar ibland säga så här, det där är, jag önskar att fler förstod det och hade modet att testa. Mm. Det underlättar livet så mycket. Du får en helt ny spelplan. Ja. Liksom. Sen, ja.
Ja, det är
oändligt. Ja, men det är så. Du, så här, två frågor jag brukar alltid ställa till alla gäster. Så här, sämsta rådet du brukar höra eller har sett på Facebook eller på Twitter eller finansbranschen?
I pension så är det att ta ut pensionen tidigt och investera själv.
Det är dåligt. Du tycker det är dåligt råd?
Ja, berätta, för det där har jag också hört. Jag har liksom inte ifrågasatt det så mycket. Jag tror inte jag har sagt det själv dock. Men
nej, men alltså det är ju mer skattemässigt. Att du, det är ju progressiv skatt och risken att du hamnar över statlig är ju ganska hög. Och dels behöver du ha behöver en rejäl avkastning för att det ska täcka dels den högre skatten där och då. Och dels kompensationen för att du inte får den här låga skatten när du fyller 66.
Mm.
För den är ju så otroligt mycket lägre.
Mm.
Så när man låg skatt, ja, du kan hamna kanske 7-8% i skatt. Och så har du betalat uppåt 40 kanske.
Mm. Ja, i bästa fall. Ja. 40, ja, precis.
Nej, men alltså det känns, den är verkligen bedrövligt. Vilken var den andra frågan, sa du?
Ja, den andra frågan är tips på bok. Eller så här, om du skulle ge ett boktips. Det kan vara precis, det behöver inte vara ekonomi eller pension.
Ja, men alltså, då skulle jag nog faktiskt säga... Något som folk inte läser så är pensionsplaneringsböcker.
Nej, det har inte ens jag läst.
Du har inte det?
Nej, berätta vilka ska...
Nils Backlund heter
han. Ja.
Planera dina pensionsuttag.
Det är så.
Kostar väl 200-300.
Ja.
Och jag delar inte allt han skriver, men överlag är det kanonbra.
Ja, vad roligt. Jag har faktiskt tänkt att vi ska ha honom som gäst. Jag har faktiskt varit i kontakt med honom för han hjälpte oss hur vi skulle betala skatt för vår au pair. Mm. Så det är roligt. Så han har liksom så här pension och sen har han så här, han hjälper au pair, folk som har au pair. Ja, precis. Men det är också så här företagare, liksom gissar. Du, Monica, ett fantastiskt stort tack för att du ville hänga med oss här i nästan 2 timmar.
Ha tålamod med oss.
Och dig kan man liksom säga, pensionsguiden, man går in på Facebook och så söker man på pensionsguiden så kan man vara med i där gruppen. Man kan ställa frågor och sen vet jag också att du hänger ibland på Rikets sammansforumet, vilket jag uppskattar. För att jag vet att du har hjälpt jättemånga där också, framförallt i pension och mycket så här frågor om lön och fack, ja, sådana frågor har du också hjälpt till med. Så att, stort tack och jag hoppas att vi kan göra om detta.
Ja, tack för att jag fick komma.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.